Vi ska idag fortsätta med att gå igenom Esters bok. Och idag har vi kommit till det femte kapitlet. Och vi ska fokusera på de första 8 verserna i kapitel 5. Så om ni har en bibel med er får ni gärna slå upp Ester kapitel 5 så läser vi vers 1-8. Och har ni en lånebibel så är detta på sida 733. Så Ester 5, vers 1-8. På tredje dagen klädde Ester sig i kunglig skrud och gick ut på den inre borggården till kungapalatset, mitt för den kungliga huvudbyggnaden. Kungen satt på sin tron i det kungliga palatset, mitt emot palatsets ingång. När kungen såg drottning Ester stå på borggården fann hon nåd för hans ögon, och kungen räckte ut guldspiran som han hade i sin hand. Då gick Ester fram och rörde vid spetsen av spiran. Kungen sa till henne: "Vad vill du, drottning Ester? Vad är din begäran? Om den så gäller halva riket ska du få det." Ester svarade: "Om det behagar kungen så må kungen och Haman komma idag till en festmåltid som jag har ordnat för honom." Då sa kungen: "Se till att Haman kommer hit fortast möjligt så ska vi göra som Ester har önskat." Så kom kungen och Haman till festmåltiden som Ester hade ordnat. När vinet dracks sa kungen till Ester: "Vad är din önskan? Den ska beviljas. Vad är din begäran? Om den så gäller halva riket ska den uppfyllas." Ester svarade: "Min önskan och begäran är, om jag har funnit nåd för kungens ögon och om det behagar kungen att bevilja min önskan och uppfylla min begäran, så må kungen och Haman komma till ännu en festmåltid som jag ska ordna för dem. Då ska jag imorgon göra som kungen har sagt." Denna predikan kommer fortsätta lite i samma spår som för 2 veckor sedan, då Immanuel predikade utifrån kapitel 4. Där Mordekaj befaller Ester att gå in till kungen och be om nåd för sitt folk. Ester svarade Mordekaj att enligt lagen får ingen man eller kvinna gå in till kungen om inte kungen har kallat dem. För gör man det gäller endast en lag. Han ska dö om inte kungen räcker ut spiran för att låta honom leva. Mordekaj påminner Ester om vilket folk hon tillhör och att hon inte skulle tro att hon skulle komma undan bara för att hon är i kungens hus. Kanske var det just för en tid som denna som Ester hade blivit drottning. Ester går med på att göra som Mordekaj befallt, och hon sa till honom att samla alla judar som fanns i Susa och hålla fasta för henne i 3 dygn. Ester och hennes tjänarinnor skulle göra samma sak. Och efter de 3 dygnen skulle Ester gå in till kungen på den inre borggården, trots att det är emot lagen. Och nu har dessa 3 dygn gått när vi kommer in i dagens text. Och Ester klädde sig i kunglig skrud, hon gjorde sig vacker och gick in till kungen på den inre borggården till kungapalatset. Kungen såg Ester och visade henne nåd genom att han räckte ut spiran som han hade i sin hand. Kungens svar på Esters handling var inte att döma henne till döden, vilket egentligen var enligt lagen, utan han visade henne nåd. Detta påminner lite om hur boken började. I kapitel 1 står det om en stor fest som kungen har anordnat som varar i flera dygn. Och kungen kallar på drottningen Vasti för att visa hennes skönhet för folket som fanns där. Men hon vägrade att lyda kungens befallning. Vad var kungens svar då? Han valde att ersätta henne med någon som ansågs vara mer värdig än Vasti. Han visade ingen nåd för drottningens olydnad den gången. Men när Ester går in till kungen utan att vara kallad av honom visade han henne nåd. Och kungen frågade Ester vad hennes önskan var. Om det så gällde halva riket skulle hon få det. Och detta var ett vanligt uttryck. Det var inte så att kungen menade bokstavligen att han skulle ge bort halva sitt rike. Men det var ett sätt för kungen att visa sin generositet på och att han var villig att bevilja en önskan. Och detta ser vi även på ett annat ställe i skriften. I Markus evangeliet kapitel 6. Där Herodes sa samma sak till Herodias dotter. Som han blev förtjust i när han såg henne dansa. Och då sa han inför gästerna där att jag ska ge dig halva riket om det är din vilja. Och återigen så var det ett sätt för att visa sin generositet på. Och då bad hon om att få Johannes döparens huvud på ett fat. Vilket hennes mor hade befallt henne att säga till Herodes. Och detta gjorde Herodes djupt bedrövad över det. Men för edens och för gästernas skull ville han inte neka hennes önskan. Och nu då kom Ester in till kungen och ber om att han och Haman ska komma till en festmåltid som hon har förberett. Kungen är positiv till detta och kallar på Haman och de kommer till festmåltiden som Ester har förberett. Och under måltiden när vinet dracks så ställer kungen samma fråga igen till Ester. Och då ber Ester att de ska komma på en ny festmåltid nästa dag. Och då skulle Ester ge ett svar på kungens fråga. Och det som är så intressant med den här texten och egentligen med hela boken, det är hur Guds försyn blir så tydlig. Det var ingen slump att Ester blev drottning efter Vasti. När vi läser om dem båda så ser vi att båda gick emot lagen. Vasti vägrade att komma in till kungen när han kallade på henne. Och Ester gick in till kungen utan att ha blivit kallad av kungen. Men bara en av dem fick nåd. Och det var Ester. Gud hade ett syfte med att göra Ester till drottning. Och det var att rädda sitt folk från att utrotas. Därför vann hon skönhetstävlingen som gjorde henne till drottning. Och därför fick Mordekaj reda på planen om att mörda kung Ahasveros. Så att han kunde varna kungen genom att berätta om det för Ester och varna kungen om detta. Och därför fick Ester nåd inför kungen när hon gick in till honom utan att ha blivit kallad av honom. Gud var med Ester och Mordekaj och räddade sitt folk genom att använda sig utav dem. Det krävdes mod av Ester att gå in till kungen för att be om nåd för sitt folk. Ester hade hållit tyst om vilket folk hon tillhörde på befallning av Mordekaj för att inte riskera sitt liv. Mordekaj visste att det var farligt för Ester att berätta om sitt ursprung för att vara säker på att hade han sagt till henne att inte avslöja sin identitet om att hon tillhörde det judiska folket. Men nu gick hon in till kungen. Vilket inte bara det var en stor risk för hennes liv. Utan hon avslöjade även sin identitet för kungen. Vilket var ytterligare en stor risk. Hon var redo att offra sitt liv för att vädja till kungen om nåd för sitt folk. Vilket var samma sak som att skriva under sin egna dödsdom. Efter den skrivelse som hade gått ut i varje provins i riket. Låt oss fyllas med samma mod som Ester hade. Vi har inte blivit lovade ett liv där allt ska gå väl för oss. Jesus sa till sina lärjungar att världen ska hata oss. Världen är i fiendskap med Gud. Och därför har Guds folk alltid fått utstå förföljelse och hat från andra folk. För att vi inte tillhör denna världens rike utan Guds rike. Lyssna på dessa ord som Petrus skrev i första Petrusbrevet, kapitel 4, vers 12-19. Mina älskade, var inte förvånade över den eld som ni måste gå igenom för att prövas. Som om det var något oväntat som hände er. Nej, gläd er ju mer ni delar Kristi lidanden. Då ska ni också få jubla och vara glada när han uppenbarar sig i sin härlighet. Saliga är ni om ni hånas för Kristi namns skull, för härlighetens ande, Guds ande, vilar över er. Ingen av er ska behöva lida som mördare, tjuv, förbrytare eller för att han lägger sig i andras angelägenheter. Men om någon får lida som kristen ska han inte skämmas utan prisa Gud för det namnet. Tiden är inne för domen och den börjar med Guds hus. Men om den börjar med oss, vad blir då slutet för dem som inte lyder Guds evangelium? Och om den rättfärdige knappt blir frälst, hur går det då för den gudlöse och syndaren? Därför ska de som får lida efter Guds vilja anförtro sina själar åt sin trofaste skapare och göra det som är gott. Som Jesu efterföljare ska vi glädja oss ju mer vi delar Kristi lidanden. Som kristna får vi räkna med att vi kommer att bli hånade och hatade av världen för att vi tillhör Jesus. Låt oss frukta Gud mer än människor och vara villiga att offra allt för att följa Jesus. Det är för vår helgelse som vi får gå igenom olika slags prövningar. Om allt vore enkelt i livet och om vi inte hade fått gå igenom prövningar, vad hade vi fått lära oss av det då? Och hur hade vi kunnat växa i det? I Romarbrevet 8, vers 28 skrev Paulus: vi vet att allt samverkar till det bästa för dem som älskar Gud, som är kallade efter hans beslut. Även när vi får lida ska du veta, du kristen, att det inte är förgäves. Det är för vår helgelses skull som vi får gå igenom olika slags prövningar och lidanden här i livet, så att vi vänder oss till Gud och gör oss beroende av honom. Vi får inte förlita oss på vår egen styrka, utan förtrösta på Gud, så ska han ge dig kraft och mod att ta dig igenom prövningar, och så att du kan stå upp för din tro, även om det kan kosta dig livet. Gud är med dig, precis som han var med Ester och gav henne mod då hon satte sitt liv på spel för att värdja om nåd för sitt folk. Så låt oss inte skämmas för vem vi tillhör. Tänk på all den lidande som Jesus fick gå igenom för att frälsa oss. Han blev hånad, han blev bespottad, han blev misshandlad, han blev krönt med en törnekrona, han blev piskad och han blev uppspikad på ett kors. Och han uppstod igen på den tredje dagen. Han gjorde allt detta i vårt ställe. Hur skulle vi någonsin kunna skämmas för eller vara rädda för att bekänna denna frälsare som han är för andra människor? Så var inte rädd för vad du kan få gå igenom i livet. Stå fast vid din tro på honom som offrade sitt liv för dig. För den som håller ut till slutet ska belönas i all evighet. Låt oss be tillsammans. Fader, vi tackar dig för denna styrka som du ger oss. Tack för att du är med oss och att du aldrig lämnar vår sida. Vi ber att du ska fylla oss med det modet som Ester hade då hon gick in till kungen trots att det kunde kosta hennes liv. Vi ber att du fyller oss med det modet och att du hjälper oss att stå upp för vår tro trots att vi kan få möta förföljelse av olika slag och få gå igenom olika prövningar. Var med oss och led oss genom det. I Jesu namn. Amen.